With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är faktiskt född i Luleå. Han har tränat alla de tre stora Stockholmsklubbarna. Han tillbringade 17 år utomlands som tränare i 7 olika länder. Han är tillsammans med Glenn Strömberg den enda tv-experten som arbetat på 2 tv-kanaler samtidigt. I Holmgren möter avsnitt 152, Hans Backe. Vill ni komma i kontakt med mig så går det alldeles utmärkt via Twitter, Niklas_Holmgren, Instagram Holmgren.Niklas, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. God lyssning! Som tippar Lasse Lagerbäck säger att han är en urusel tippare. Är du bättre än Lagerbäck som tippare?
Det beror på lite vad Lagerbäck ligger på antal rätt per vecka.
Den här podden presenteras i samarbete med Stryktipset. Vad har du haft som mest på Stryktipset?
Ja, går vi långt tillbaka i tiden så tror jag haft 13 rätt, men säkerligen en favoritomgång som inte gav speciellt mycket. Jag börjar nästan tro liksom att när man är insatt, ett tag var jag oerhört insatt i engelsk fotboll, liksom följde det konstant, prenumererade på alla tidningar när jag var 15-16 år liksom, och Chelsea vinner FA-cupen 70-71 efter omspel mot Leeds, då blev jag medlem i Chelsea också, så jag kollade rubbet. Men nej, det har aldrig blivit någon bra vinst på Stryktipset.
Så du är alltså, du var ju Manchester City, men Chelsea, det var ditt lag i ungdomen.
Jag kan ju inte gå ifrån Chelsea, men jag måste ju säga att jag följer ju City för att det var en alldeles makalös upplevelse. Och liksom att de finns ju med, men man får inte säga liksom att man har 2 gäng. Nej. Jag tror nästan jag har 2 gäng.
Du är ändå ursäktad, för du var ju Chelsea före Abramovic,
ja,
va?
Det är ja, ungefär, men definitivt.
Du var ju City före Sheikh Mansour, ja, va? Det är ju viss skillnad där, ja.
Nej, på den tiden, du vet, då var det ju manager Dave Sexton som styrde Chelsea ordentligt.
Hans Roland Backe, född den 14 februari 1952 i Luleå. Tjenare, Hasse.
Tjena.
Ja, jag hajade till när jag såg att det stod Luleå, Hasse. Jag har ju alltid känt dig som en kille från västerort i Stockholm.
Det är många som gör det. Framförallt så är det inte så att man kan hitta Luleå på dialekten eller något liknande. Nej. Utan den är ju borta.
Nej.
Nej, men föräldrarna flyttade ner tidigt. Det var väl 7-8 år. Och då blev det först en kort period på Gärdet och sen har växt upp Hässelby strand nere på Strandliden.
Mm. Hur var det att växa upp i Hässelby på 60-talet?
Ja, det var ju... allt byggdes ju. Vällingby kom till, Vällingby centrum kom till. Allt var ju nytt. Nyproduktion rakt igenom. Men jag är väldigt nöjd med den uppväxten i Hässelby och Hässelby strandskolan. Det fungerade alldeles utmärkt.
Mycket barn, va? Mycket barn.
Skojar du? Bara familjer, hela Hässelby strand i stort sett, va? Det var ju yngre som kom dit.
Luleå, då kan man ju tycka att du skulle ha ishockey i blodet från hemifrån. Men spelade du någon hockey? Spelade du andra sporter innan?
Oh ja, också? Jag spelade i AIK parallellt med fotbollen ända upp i A-trupp. Hockey var med TV-pucksår också med Stockholm. Och vid blev väl ungefär på den tiden kunde du köra både hockeybandy och fotboll alltså, men sen jag tror jag var runt 20 så blev det dags att bestämma sig och då valde jag fotbollen.
Varför?
Jag tror väl att jag hade känslan då att jag skulle kunna göra det bättre i fotbollen än ishockeyn. Jag gissar att det var det.
Mm. Och du var ju duktig och alltså i fotboll du satt ju på bänken i A-laget. Du var väl på gränsen till juniorlandslag, eller hur?
Mm, jag var uppe och kladdade där en del. Och nådde inte riktigt vägen fram. Ibland har jag funderat tillbaka lite vad det berodde på egentligen. Men det är ingen bra egenskap om man säger att jag undrar om jag riktigt var beredd att betala priset alltså för det som krävdes. Det var nog det. Men det blev ju... Som sagt, upp och kladda var med ett par år i A-truppen i AIK.
Vem hade ni som tränare då?
Först fick jag komma upp och jobba med Torsten Lindberg som gamle landslagsmålvakten som var tränare då. Sen kom jag upp permanent när det var Jens Lillotta
ja.
Som var tränare.
Mm. Sen så gick du till Spånga, eller hur?
Ja, stämmer bra. Mm. Spelade väl 4 säsonger i Spånga. Alldeles trivdes alldeles utmärkt. Och sen hörde Knivsta Sandberg av sig och så blev det... Brommapojkarna i 2 år. Och sen sa kniven till mig, jag tycker du borde bli tränare i backen. Jag har ett bra tränaruppdrag till dig att vara spelande tränare i Bro IK. Och där började ju tränarkarriären då, som spelande tränare i Bro IK.
Men du var ju ledargestalt. Jag minns ju, jag var ju knatte i BP, jag är lite yngre än dig, men så att jag var ju knatte när du var senior. Jag minns en bild som hänger, om den hängde på klubblokalen, hänger när BP möter Crystal Palace och du leder någon ut från planen där. Ja, det var en liksom härlig bild, men så det var ju du kom in som det blev snabbt en ledargestalt i BP.
Precis, det är många som har sagt det där med jag har inte överhuvudtaget reflekterat på det egentligen, men jag var ju kapten i AIK hela vägen upp i ungdomslagen och sen var jag kapten i Spånga under de 4 säsongerna. I BP var jag väl inte, det var nog Hasse Nilsson som var kapten. Men så att många har sagt, ja men du var ju lite det redan när du var 14 bast ungefär va, men jag har inte fått med mig det riktigt, att det var så. Men
du tänkte inte på det?
Nej.
Det var naturligt
ja,
kanske?
Ja, det kanske var det. De kanske har rätt, de som säger det.
Du, hur var Hasse Backe i skolan?
Medel skulle jag vilja säga. En sån där som gick ut med 3,5 i snitt skulle jag vilja påstå. Jag tror också att idrotten tog väldigt mycket tid. Jag började spela i AIK när jag var 11 år. Att ta sig från Hässelby till Råsunda på den tiden, det var inte helt smärtfritt. Inte med en hockeytrunk i alla fall till Islands torg, buss till Bälstabro och sen gå Bälstabro Råsunda för att byta om när man är 11 bast. Det var lite andra tider då, det är ingen tvekan om. Men jag var medel, men jag vet att min klassföreståndare var ganska så sur på mig för att jag valde bort många klassläger för typ läger med Stockholms stadslag och så vidare. Han gav med sig i alla fall så jag fick göra det, men ja, idrotten tog ju allt.
Om vi bortser från gymnastik som det heter då, vad var favoritämnena?
Historia, geografi skulle jag vilja påstå var väl det som jag var mest intresserad av. Helt iskall på en sån här fysik, kemi, matte tyvärr. Men så historia, geografi, det var det som...
Det är intressant, för ofta är det ju lärarna som inspirerar. Har du tänkt på det?
Alltså, ja,
har du duktig kemi- eller fysiklärare så kan du bli jätteintresserad av det om de visar passion.
Avgörande, det är som fotbollstränare. Jag tror att fotbollstränare... Och så ska se sig som lärare, för att det är de som ska entusiasmera, inspirera spelarna. Och det är samma sak för en lärare.
Vad jobbade mamma och pappa med?
Mamma var hemmafru, pappa var slaktare på Norrmalms Livs som låg väl på Kungsholmen. Jobbade extra på posten också, gjorde han.
Ja. Och efter när du var klar med grundskolan, vad valde du då för inriktning?
Ja, vi flyttade då till Östberga som var nybyggt i sin tur för att få...
Just det, Årstafältet.
Ja, precis, ovanför Årstafältet för att få lite större. Och Då började jag först på Västertorps gymnasium. Jag hade gått också en kort period i Hässelby på Bromma gymnasium, hoppat av tidigt. Kommer till Västertorps gymnasium. Jag tror jag hoppar av efter 2 månader.
Vilken linje gick du då?
Ekonomisk blev det. Eller vad hette det så här? Humanistisk hette det nog egentligen. Den i Västertorp som jag gick. Ja. Så att skolutbildningen tog slut efter 9:an. Och sen började jag jobba lite extra på... Vad heter det nu? Vid Marieberg. Vid de här tidnings...
Just det. Mm.
Hornsberg. Just det. Där, körde jag lite extra. Och sen under tiden i AIK så ordnade då den tidigare spelaren och lagledaren Lennart Hemming jobb på Folksam. Det var väldigt många AIK-spelare som fick jobb på Folksam. Och fick en alldeles utmärkt utbildning som skadereglerare där. Och där blev jag kvar i 17 eller 18 år.
Ja. Jag tror Yngve Leback jobbar väl som det.
Ja, jag anställde Yngve.
Gjorde du det?
Faktiskt.
Ja. Ja, det var apropå gamla AIK-are.
Ja, precis.
Men fotbollen tog allt mer tid och 2 år blev det innan Gösta Knivsta Sandberg, legendariske djurgårdaren, skickade ut dig till Upplandsbro.
Ja, faktiskt. Ja.
Så hade han som spelande tränare.
Ja, precis. Ja. Den tidigare målvakten i BP, Bimbo, Björn Bimbo. Var det väl, eller var det Bengt Bimbo? Nej, Björn Bimbo. Det var ju målvakt och bodde ute i Bro och styrde ganska mycket och hjälpte till ute i Bro. Så att via Knivsta sörde han av sig, så blev jag spelande tränare i Bro. Nej.
Var det naturligt att alltså, du tvekade aldrig?
Samtidigt hade Tommy
Söderberg... Hur gammal
Söderberg,
var du då?
Nu ska vi se här. Det här var ju 1900...
79
la jag av. Ja, just det. 77-78 i BP. 79 blev Bro, ja. Mm. Så jag vet, Tommy Söderberg hade sagt till mig hela tiden, fan, du måste gå tränarutbildningen parallellt här. För han tränade väl BP's juniorer då. Så jag gick ju några stegkurser där. Jag tror jag gick steg 1, steg 2, kanske till och med kom in på steg 3 när jag tog Bro som spelande tränare. Och... Så där startar ju tränarutbildningen. Så det är lite Tommys påverkan att gå kurserna då. Så att det blev ganska naturligt ändå att hoppa på det där. Mm.
Kände du omedelbart lidelsen så att säga som tränare? Du känner ju om du har kommit rätt.
Ja. Nej, ingen tvekan om. Jag vet Tommy och jag och någon mer. Vi kunde ju sitta i Spångas omklädningsrum och bara nörda fotboll. Prata liksom övningsval under försäsong, under säsong. Vi var ju helt, vad ska vi kalla det, fan, psykopater alltså på fotboll. Det var dygnet runt. Jag tror Tommy och jag ska inte överdriva, men pratades vid på telefon också minst 3 gånger i veckan och bara pratade om träningsupplägg och träningsinnehåll överhuvudtaget.
Jag vet också att ni gick de här kurserna och sen tyckte ni att det räckte inte, ni ville ha mer.
Ja, i och med att jag fick ganska snabbt gå, det kanske är Laban Arnessons förtjänst att jag kom in på steg 4 redan 1982 kom jag in på steg 4 och gjorde steg 4. Men sen reste vi mycket. Tränarföreningen var ju oerhört aktiv på den tiden, men vi upplevde ju att vi ville ha mer. Och det var lättare på givetvis på den tiden att komma in och besöka klubbar. Så vi gjorde nog, jag skulle nog vilja påstå, 2 resor per år till olika länder, till olika klubbar. Liksom, ren inspiration och få lära sig.
Men det här är intressant, för att det här är ju alltså brytpunkten. Vi, alltså, vi pratar i slutet 70, början 80-tal. Och du nämnde Laban. Och vi hade då haft Bob Houghton och Roy Hodgson. Vi hade Labans filosofi mot 4-4-2 press understöd. Vad stod du i den här debatten? För det var ju ett krig nästan.
Ja, jag började ju med, när jag fick Djurgården 82, så började jag ju med, vet jag mer, som vi var ju Tysklands, Västtysklands inspirerade libero markeringsfotboll. Och jag vet att första året 82 spelade jag ett 3-5-2 med Djurgården, det kommer jag ihåg än idag, med markering. Så där var jag en hel del utifrån vad Laban, som jag tycker är en fantastisk person, stått på barrikaderna och fightats för sitt och gjort jättemycket nytta. Han har fått mycket skit tycker jag som han inte har gjort sig förtjänt av. Men sen fick ju vi århundradets chock tror jag 82, när vi några stycken, en tränare som reser till Benfica. Svennis har precis fått jobbet i Benfica. Vi reser dit på hösten. Roy är med. Och vi ska hålla lite träningspass. Och jag kommer ihåg, det var jäkla lustigt. För att, jag undrar inte det var Svenny som frågade eller någon annan. Är det någon som har lust att köra träningspass? Roys hand åker rakt upp. Alltså. Jag kör gärna. Och då skulle han köra igenom. Vi hade ju aldrig sett ett zonspel. Vi hade ju inte, det här är totala chocken. Kan man täcka ytor och inte markera en motståndare? Hur är det här möjligt? Fyrbackslinje. Det är en total chock. Och liksom ett pressspel. Vad är det här för något? Och jag blev helt såld. Jag, Tommy, Lasse Lagerbäck. Ja, alla blev ju väl nästan totalt sålda. Och sen vet jag Roy vrålade på mig och Stefan Lundin att jag vill ha er som två centrala fältare. Det var i Estoril tror jag träningsbanan låg. Och det bara vräkte ner. Och jag och Lundin skulle liksom bara hålla på att flytta över som två centrala mittfältare i skiten. Och han bara vrålade. Men det vi lärde oss, oj, är det så här man instruerar? Är det så här en tränare beter sig under träning? Att kunna ge så tydlig instruktion. Det var alltså värsta aha-upplevelsen. Helt enormt.
Men hade du inte, jag menar innan då med Svennis, det här var ju efter när Svennis var i Benfica. Ja. Så hade du inte fått det, alltså, när de vinner UEFA-cupen?
Jo, alla ändå hade ju varit liksom, alla hade ju varit liksom med Bob, framförallt Bob då, som hade framgångarna med Malmö. Mm. Så var det ju, jag menar med Europacup-finalen 79 också mot Nottingham Malmö där. Mm. Så alla började ju titta på det här. Och jag vet, vi var ner och besökte Bob och tittade på en hel del. Liksom hela övningsvalet var ju en chock. Alltså, vi har aldrig sett något liknande. Anfallsuppbyggnad, eller om det var Roland Andersson som slog långt hela tiden. Det kunde ha varit det också. Uppåt så att, men... efterhand så liksom när vi fick ta del av det här så gjorde jag ju också till och med mitt steg 4-arbete valde jag till slut att titta på Chelseas manager Dave Sexton och göra mitt arbete utifrån, jag tror den hette Tackle Soccer hette boken som Dave Sexton skrev, och sen blev jag helt upptagen av det här med zonspel.
Du konverterade där.
Ja, totalt.
Ja, men det är intressant. Jag måste fråga dig, jag träffade Roy Hodgson för några veckor sedan, gjorde en längre intervju med honom på Crystal Palace träningsanläggning. Men känslan, och han har ju haft en lång och härlig karriär och brinner ju fortfarande för fotbollen och fantastisk svenska pratar han fortfarande också förresten. Men det känslan är att han, visst har han gjort vissa förfiningar, men visst, det är 4-4-2 klockrent, den gamla metodiken som lyser igenom väldigt kraftigt, är det inte så?
Jo, det är absolut, det är det fortfarande. Även om jag tycker liksom att jag tänkte lite på England i EM, senaste EM, så tänkte jag, har Roy börjat släppa på de här bitarna? Att det inte var det där supertydliga, oavsett om du spelar 4-3-3 eller 4-4-2, så kändes det som att oj, det har blivit lite lättsammare det här. Det är inte riktigt samma tryck i det hela och disciplinen och så vidare. Men det är klart, det tror jag gäller, det kanske gäller oss alla som har kommit upp i åren nu och varit med hela den här resan, att efterhand så tror jag att du, man blir lite lättsammare i sitt tankesätt utifrån att spelarna blir bara bättre och bättre individuellt. Liksom. Du kan inte låsa eller styra upp dem för mycket.
Ja, hur är det, om vi ändå är inne på ämnet, att ha stjärnor? Jag kan tänka mig när du började, när vi började här i Sverige med 4-4-2 press och understöd och allt det, då var det, alla hade sina roller väldigt tydligt, men de här stjärnorna går ju lite som de vill och det är de bästa spelarna som avgör matcherna. Hur behandlar man till exempel en Henri som du har haft?
Det är inte lätt, ska du veta.
Nej.
Det är inte lätt, utan de här spelarna, alltså de har ett enormt ego. Jag brukar säga att de har ett ego större än livet. Alltså det, jag tror Svennis lärde mig lite att man måste kompromissa. För i slutändan är det ändå de här spelarna som avgör matcherna för det. Så du måste hitta en väg, hur behandlar du? Och vi har gjort som så under åren med ett antal fixstjärnor vi har jobbat med. Vi har involverat dem i vår verksamhet. Typ snyggt och fint så att övriga truppen inte lägger märke till för mycket. Men typ tar ett snack med den här spelaren i fråga dagen före en träning. Så har man förberett allt. Hur ser sitt morgondagens träning ut? Och säger liksom, vad tycker du om det här? Ingen har under 25 år velat ändra någonting. Men bara den här nu högprofilerade spelaren har fått vara med och känna att han har påverkat det här. Det har räckt. Likaså när det gäller resor. Att tala om, ja, vi reser dit och dit. Vi kommer fram 2 dagar före match. Vad tycker du om det här? Ser bra ut. Så har det varit hela tiden. Mm. Så jag tror att för nyckeln för oss har varit att involvera spelaren i dels träningsplanering, resor. För att du måste få dem på din sida. Du kan aldrig vinna kriget. Det är en fullständig omöjlighet. Då skulle jag gå upp till ägaren och säga du sälj den där spelaren och tjäna. Jag har investerat 500 miljoner. Så här, det kan du glömma. Det är du som får gå, va?
Ja.
Så att man tvingas kompromissa.
Ja. Och det gäller att lokalisera vilka som är ledarna då också. Alltså det finns ju informella ledare men är det de här som är bäst på planen man går till? Det är de som är. Det är hierarkin är så tydlig.
Jag menar så att den är jättetydlig. Det är ingen tvekan.
Får jag fråga dig om en hypotetisk fråga som är lite aktuell nu när det gäller stjärnor och liknande. Om nu Zlatan, om Zlatan Ibrahimovic kommer tillbaka och börjar göra lite mål i Manchester United och säger att jag vill till VM. Det sätter ju Jan Andersson i en jättemarig situation.
Delikat situation.
Ja, ja.
Hela inte att leka med.
Och nu ser ju svenska folk, vi vill inte ha Zlatan med 73%. Så åker Sverige till VM och gör noll mål. Då har de där 73% svängt över. Så här, hur kan man inte ta med Zlatan då?
Jag tror ju så här, det är klart att vi pratar, om vi säger så här nu då, att Zlatan kommer tillbaka i United. Vi säger att han spelar på väldigt bra nivå. Han gör sina mål och han är tillbaka, säger vi.
Mm.
Jag tror ju så här att svenska landslag kan utan en fixstjärna som Zlatan ta sig till ett EM eller VM-slutspel. Kanske kan man utan en sån fixstjärna även var grupp två om vi ser nu till VM efter Tyskland, men sen tar det stopp. Och alltså det är då du måste ha den här spelaren på plan för att kunna ta ett steg till, om det är till en åttondelsfinal eller något liknande, för annars det tror inte jag räcker med typ det Sverige har. Så att, men det är ju en, många pratar ju om att nu har vi ett kollektiv, det fungerar fantastiskt bra det här kollektivet, men jag tror att liksom i slutändan för att ta ett steg till så måste man i det läget ha med den här typen av matchvinnare och världsspelare.
Skulle han kunna säga Zlatan, ta Zlatan vid sidan och säga du är vår stora stjärna. Skulle du kunna tänka dig att sitta på bänken en match så byter vi in dig med en halvtimme kvar 0-0 Mexiko. Ska man gå all in och göra det till Zlatans
landslag? Jag tror lite som Janne sa liksom. Så sa han väl, känner sig Zlatan okej, får han ringa mig. Och sen får de ta ett snack, och där jag tror Janne är så väldigt klar och tydlig att det är det här som gäller, och det tror jag Janne är beredd att ta striden liksom. Det är det här som gäller, och skulle han lägga fram ett sånt förslag så jag tror inte det skulle kännas helt omöjligt för Zlatan liksom, att köpa det. Alltså, så här ser det ut inledningsvis, pang, jag skulle vilja ha det som jättejoker där på bänken. Jag skulle inte liksom döma ut det som orealistiskt.
Ja, vi får se. Det blir intressant. Ja. Ja, det ska ju
Janne kommer få en del av fundera.
det är verkligen delikat.
Ja.
Förresten, hur var du som spelare? Alltså du har ju gått scoutingkurser och har scoutat mycket. Om du skulle skriva en egen scoutingrapport som spelare, hur skulle den se ut?
Om man skulle bara göra det i punktform lite så skulle jag nog säga en tuff mittback, bra huvudspel, medelbra teknik, hårdarbetande, bra inställning till matchen. Jag var inte något jag spelade lite på centralt fält också, men var ju mer, ska vi kalla det, sopkvasten egentligen.
Det var tufft, det minns jag. Det var tufft.
Ja, jo, närkampsspel och så vidare, det vek jag mig aldrig ifrån.
Jag kommer ihåg en historia som jag hört i andra hand när det gäller dig som fotbollsspelare. Du får rätta mig om jag har fel, men ni mötte ett engelskt lag och du skulle markera Paul Mariner.
Ja, herre. Nej, men det är en...
Kan du berätta?
Det är journalistlandslaget.
Det är journalistlandslaget?
Berätta för länge sedan, så jag vet inte om det var Bernt Rosa.
Jag är Ipswich-supporter, så Paul Mariner ligger ju nära mitt hjärta. Ja.
Där hade de ju Mick Mills som var med också. Mick
Just
Mills,
det.
Trevor
Ipswich.
Brooking var ett skapligt gäng. Liksom, sådär. Och vi skulle möta Englands journalistlandslag. Har de plockat med de här lirarna? Och jag spelade ju mittback. Jag kommer inte ihåg med vem. Och vem dyker upp? Paul Mariner, alltså. Jag brukar säga överdrivet lite. Årtiondets bästa huvudspelare, liksom. Det är så här. Och det var ju en mardröm, va? Det var nästan i klass med när jag skulle punkta Raffe Edström när han spelade i Degerfors. Det var ungefär samma sak. Och jag ska inte använda det uttrycket, men jag kan säga så här, när Paul Mariner hoppade så nådde jag halvvägs. Och jag var ändå en så här halvhyfsad huvudspelare, men det var liksom total överkörning.
Och han var inte speciellt jättelång. Nej, men
det här häng, du kommer ihåg förr i tiden pratade vi, oj vilket häng den här forwarden har, om det var Joe Jordan eller Paul Mariner, vad det kunde vara, vad som helst, va? Peter Oskod i Chelsea och så vidare. Men här kan du prata en som man undrar om han hängde en kvart i luften ungefär, va? Det var chanslöst.
Och då var du ändå en bra huvudspelare på din tid.
Ja, jag var hyfsad.
Och du kom halvvägs upp på honom. Bro var vi då 79-81 som spelande tränare. Och du måste ha gjort ett ordentligt bra intryck där, för att du flyttade sen till Djurgården.
Ja, vi vann ju två raka serier med Bro. Pang, pang upp, och sen hamnade vi i samma serie som BP. Jag tror vi blev så där femma första året. Mm. Så att vi hade ju, det gick ju jättebra. Mm. Men det var ju sån där, jag sa ju till spelarna i Bro redan då, liksom, ska jag ta jobbet så krävs det att vi tränar 4 dagar i veckan. Då garanterar jag så att vi vinner. För de där körde ju max 2 gånger i veckan. Va? Och på ren, ska vi kalla det fysik, så springer vi igenom 2 serier. Jag tror vi var obesegrade hemma i 2 år med Bro IK. Och sen hör Djurgården av sig Knivsta.
Igen?
Ja, det är intressant. Mm. Och jag får jobbet i Djurgården och Knivsta blir min lagledare, som då hade varit min tränare i BP. Det var ju lite lustigt sådär. Men jättebra att jobba med Kniven. Och det blev 3 år i Djurgården. Alltså det var, jag lider lite fortfarande. Det var ju kval på den sidan. Mm. Vi vinner ju, Djurgården hade åkt ur då när jag tog över dem. Det var Arve Mockelboss som hade tränat laget. Och vi vinner serien, men vinnaren gick inte upp direkt. Man gjorde något nytt i svensk fotboll. Och vem, då ska vi kvala mot dem som kommer sist. Vilka kommer sist? AIK. Mm. Så det blir derby. Och vi torskar hemma i 1-2.
Branko Markovic.
Ja, Sanni på topp.
Sanni Åslund på topp. Så var det. På stadion och
1-2.
Ja, 1-2, ja. Just
men
det.
Sen på Råsunda returmötet 2-2. Ja. Och Lasse Stenbeck, än idag har jag liksom fobier, ångest över när någon minut kvar så skickar han stolpens insida, Lasse Stenbeck. Och vi hade i så fall gått upp. Året efter får vi kvala igen. Möter Kalmar, vinner väl hemma mot Kalmar, jag kommer bara inte ihåg, bortamatch, är vidare fram till en, jag tror max 6-7 minuter kvar av matchen, där vi drar på oss en straff, en väldigt väldigt onödig sån, och Ben och Magnusson tror jag det var som sätter den, och så missar vi det också. År 3 blev vi 3. Då hade Norrköping kommit ner och vinner ligan där. Så att det var ju på håret, men 3 väldigt bra år, men tyvärr inte fick sätta pricken över hit. Alltså.
Och du är ju unik, för du har ju tränat Stockholmsklubbarna. Det är ju rätt intressant att träna alla 3. Ja. Vi ska återkomma till det. För redan 85 så gjorde du en liten utlandsutflykt till Molde.
Ja, den är märklig. Liksom. Efter 3 år i Djurgården och Djurgården anställde då tror jag Björne Westerberg som fick upp laget. Han fick ju dit Teddy Sheringham som avgjorde också. Så, inga vanliga lirare. Så där. Men då var ju Teddy bara från Millwall utlandet.
Ja.
Och helt plötsligt alltså Molde. Och hur det har gått till att en så att säga utländsk klubb hör av sig så där. Jag tror man var i kontakt, jag vet inte, med Svenska fotbollsförbundet och fick någon rekommendation. Så att jag drog till Molde och hade ett fantastiskt år. Laget var nykomlingar i ligan och vi placerade oss, ja faktiskt, jag tror vi blev, ja vi slogs lite för att överleva, men till slut så blev vi så här kanske 7-8. Lite intressant, då köpte vi hem Åge Harreide från Norwich. Så jag hade Åge som kapten, som spelare. Och en hel del bra andra spelare. Så det var ett jättespännande äventyr då. Men sen hade inte de helt enkelt ekonomi för att fortsätta. Så då flyttade jag hem och då...
Ja, det blev det Tyresö.
Ja, faktiskt. Det gick jättebra. Vann serien med Tyresö. Än en gång
för då spelade jag i Spånga vid den tiden, så att jag vet inte, det Tyresö var, ni var gift, ni var bra, ni var bra.
Jättebra lag, jättebra lag. Och bränner kval igen. Hässleholm, jag vet inte, var Anders Lindroth som tränade Hässleholm? Nej, osäker alltså, kan ha varit. Och så tror jag, om vi vinner eller kryssar hemma, torskar Uddamål borta, så bränner kvalet med Tyresö. Helt plötsligt hör Lennart Nyman också. Hammarby. Mm. Slår en signal. Och det gick ju väldigt snabbt. Så då blev det Hammarby.
Ja, det blev Hammarbyare. Ja, det,
ja, också ett bra första år. Åker ju ur år två. Första året gick jättebra. Sen blev det lite oflyt år två. Tvingades ju sälja av ett antal spelare. Jag vet ju Peter Gerhardsson försvann, Peppe Holmberg försvann, Peter Ulbäck försvann, jag tror Hasse Holmqvist försvann till Tyskland, till Düsseldorf, om inte Lars Eriksson försvann till Norrköping. Så vi hade, tyvärr torskade vi lite för mycket spelare, så vi åkte ur 88. Ja. Mm. Helt plötsligt ringer Stig Svensson, som man har ju haft en del av de här världsledarna, gamla klassiska.
Tommy Svenssons pappa, Mr. Öster.
Ja, Lennart Nyman och Stig Svensson.
Knivsta Sandberg gör det också, får vi inte glömma.
Nej, precis. Nej. Och så var det ju, när Stig hörde av sig, då var det lite ställningstagande. Mm. Liksom, ska man rycka upp och dra till Växjö? Men det blev ett väldigt bra beslut. Det blev 5 år i Växjö med ett fantastiskt lag. Vann motsvarande Superettan obesegrade. Öster åkte ur året för tillsammans med Hammarby. Mm. Och springer rakt igenom Superettan obesegrade. 17 vinster, 9 oavgjorda, fantastiskt bra lag.
Ja, vad berättar om laget?
Jag tog över de två första pionjärerna, ryska spelarna, Sovjetunionen, Sergej Prigoda, Sergej Andrejev.
Prigoda som gick bort här för
länge. Tyvärr beklagligt, 59 år gammal, tragiskt. Mm. Kommer från Torpedo Moskva. Mm. Hade gjort ett antal landskamper. Sergej Andrejev, en fantastisk forward för Rostov. Jag tror han till och med gjorde VM, spelade på topp med Blochin. Det var de två första, så vi mötte dem på flygplatsen, Stig Svensson och jag. Och Prigoda visade redan då vilket A-barn han var. Han hade med sig en helt A4-ark med svenska ord och satt och pluggade. Och Andreje var lite mer lättsammare, men vi hade ett fantastiskt lag. Jag säger så här, hade Öster, kanske lite kaxigt att säga, men hade vi undvikit eller tvingats till att sälja spelare, så tror jag vi hade matchat Göteborg hela 90-talet. Jag är nästan bombsäker på. Vi hade ju Polly Lundin i mål, vi hade Erka Petter, Morgan Hansson, Niklas Persson, Peter Wibron, Hasse Eklund, Jesper Jansson, Ulrik Jansson, Stefan Landberg. Det är ett fantastiskt lag, plus Prigoda Andrejev. Ett ungt, utvecklingsbart lag. Janne Jansson glömde jag, som gick i Norrköping.
Just det.
Så det var ett grymt lag på pappret alltså. Och bra fotboll spelade vi. Så tyvärr. Tyvärr så, jag var där 5 år, men det var 5 fantastiska år.
Hur var det att hamna, för jag, det var ju verkligen, du höll ju på att bli en institution där nere i, på Värensvallen.
Ja, faktiskt. Nej, det var fantastiskt. Jag tänker ofta tillbaks på de åren med Öster, och har ju haft lite kontakt med dem efteråt i lite olika funktioner. Och följer dem väldigt noggrant och hoppas verkligen, de kan få ett bra år i år tror jag. Det känns så.
Ja. Men du är 5 år där. 93 lämnar du för att flytta hem till Stockholm, och då är det AIK.
Ja, moderklubben.
AIK, och då kunde du inte säga nej när AIK kallade, eller?
Nej, det går inte.
Nej.
Det går inte. Så att det blev AIK i 2 år. Mm. Blandade resultat. De hade varit mästare då 92. Mm. Där vi möste var väldigt nära att vinna.
Med Tommy Söderberg som tränare 92.
Precis. Det är ju väldigt nära det här klassiska målet när vaktmästarna har tagit ut inomhusmålet från inomhushallen på Värensvallen och ställt ut på A-plan av misstag, och där Andreas Bilder gör 1-0 för oss, men den tar i hjulet i staget inne i målet och går ut. Det där har jag ju ångest fortfarande över. Så AIK blir ju mästare det året. Vi klappade ihop totalt efter den matchen mot Torska Stort, mot Trelleborg vet jag. Men det var, och sen blev det AIK. Stefan Söderberg hörde av sig, och det var inte så mycket att tveka på när det gällde AIK. Men det var blandat. Blandat, det var så här medelresultat. Vi var på väg att få en bra resa i Europa. Slog ut, du kan säga Slavia Prag var det väl, som var ju halva Tjeckiens landslag på den tiden. Gary Sundgren på bortaplan skickar in en frispark, jag brukar säga från 100 meter. Jag förstår inte än idag hur den gick i mål. Och sen får vi ju Parma med Brolin och gänget. med Baggio och Sola, fantastiskt lag. Och torska 0-1 hemma, sen skickar Sola in 2 frisparkar i Parma. Men vi var på väg att få en bra resa där i Europa. Så att det blev 2 år. Och sen blev det utlandet igen då. Sen hörde jag av någon anledning Stabæk av sig Norge.
Ja, ja, sen börjar ju en sen börjar alltså en sejour på 17 år.
Ja, 17 år
utomlands. 17 år.
Det är lång tid. Ja. Stockholm hade förändrats. Jag var inte borta. Eller? Jag kom hem lite då och då, men det hände en del med Stockholm. Det är ingen tvekan om. Ja, det blev det. Stabæk. Också grym klubb. Visionärer. Oj, vilka visionärer. En reklamfirma med Ingebrigt Sten Jensen som den ledande och en fantastisk sportchef i Tom Självan. Så här lättsamt var det liksom att vi ska förändra norsk fotboll var liksom huvudingrediensen. Vi ska spela annorlunda. Och efter en torsk så där då kunde Ingebrigt Sten Jensen hoppa upp och bordet. Ja, det är en ny match på söndag. Det är bara att köra vidare. Lite ovanligt egentligen, liksom inte den där tokpressen på, utan ganska lättsamt.
Hur var relationen med Rosenborg?
Rosenborg var ju överlägsen.
Ja, jag vet det. Det var väl de ni skulle...
Det är ganska skönt, så här, Nilsson Eggen sa till mig en gång. Liksom, så här, att, för jag försökte få lite kontakt med en fascinerande person. Oj, vad det gäller anfallsspel. Otroligt fascinerande. Och vi mötte dem ju ett antal gånger. Vi kryssade en gång 4-4, vet jag, om det var i kuppen eller i ligan. Men de var ju oslagbara. Var du en gjorde så satt du maktlös på bänken. Hur ska vi stoppa det? Vi provade med markering, vi backade hem. Allt hög press. Men det gick ju inte. Du vet, Äggen sa en sån här någon gång till mig att ja, när vi skulle möta dem. Jag har match genom gång 1,5 timme före match. Jag bjuder in dig. Jag ska tala om exakt hur vi spelar. Ni kan ändå inte stoppa oss. Det går inte. Och det stämde ju, för de hade sånt inövat anfallsspel som gick på räls. Det var helt fantastiskt bra. Och de vann väl 13 år i rad med Rosenborg. Det var nog liknande. De var ju 8 år i rad i Champions League. Det var bara United och Rosenborg som hade den sviten, vet du, man pratade om. Så att det var jättetrevlig upplevelse med norsk fotboll på nytt då med Stabæk. Så att det är märkligt liksom. Sen hör Ålborg av sig. Och liksom, jag har ju aldrig haft någon agent egentligen. Och så Lynge Jakobsen, Ålborg ringer upp. Ja, varför inte? Jag har blivit globetrotter liksom. Jag kunde inte sitta still. Och så blev det Ålborg.
Ja.
Och
framgångar.
Ja, vinner ju ligan med Ålborg mot Brøndby och Köpenhamn. Vilket Brøndby var ju nästan oslagbara på den tiden. Men jag vet att Lynge Jakobsen, han brukar skratta åt mig, för att efter första året så säger jag, om du köper in de här spelarna så garanterar jag guld. Och jag liksom var ju med ett leende på läpparna. Men han menade i efterhand att han gick in till styrelsen. Jag trodde på det. Så jag sa till styrelsen att backa garanterat guld om vi köper in Ståle Solbacken, Anders Andersson, Jussi Mattovac, Frank Strandli och någon mer. Och som tur är går vi och vinner ligan då för Brøndby och Köpenhamn. Då. Och sen mycket märkligt efter det. Salzburg hör av sig liksom, och utan agent. Mycket märkligt. Och det var ju grymt. Salzburg var grymt. Det är liksom...
Pratar vi en 2000?
Ja, just det. Stämmer. Ja. Sommaren 2000. Och jag vet inte, Ålborg kanske var lite ledsna att jag ville kliva av där vid sommaren. Men då var ju ligan slut i och för sig i Ålborg då. I och med att de spelade höstvår i Danmark. Och så Salzburg, ja, äventyr igen. Grym stad. Spännande klubb som hade rasat ihop totalt på grund av Bosman. De var ju i Europacupfinal, nu ska jag säga så jag inte säger fel, 92 mot Inter. Rudi Kvenberger, en rik man i Salzburg, hade ju satt ihop det här laget med en, ska jag säga så jag inte säger fel, en kroatisk landslagstränare, Otto Baric, som hade jättesnurr på det här. Men fick ju sälja allt. Och jag kom väl när laget låg i botten alltså. Vi lyckades. Första matchen var ju en panikmatch. Jag hade fått träna laget, tror jag, 4-5 träningar. Och torska 0-3 Rapidvin hemma. Bara tänkte nej. Och jag hade försökt införa zonspel. De kunde inte stava till det i Österrike.
Nej, det var
inte
något tyskland influerade förstås. Ja.
Totalt. Och det såg eländigt ut. Och då menar jag eländigt. Och i Tyskland och Österrike är det liksom vinn hemma, oavgjort borta. Så är alla nöjda. Det är bara så. Punkt slut. Och så lyckas vi vinna borta match 2 mot Lask Linz. och liksom vara på pappret igen och gör en jättebra säsong. Åker upp och hamnar väl mitt i tabellen i alla fall. Jättefantastiskt bra säsong. Och det var ju en upplevelse att få träna och jobba med zonspel med de här. Det var, jag vet, Thomas Winkelhofer, en av landslagsspelarna, han sa liksom, det är det bästa han har varit med om. Zonspel, det var väl exakt liksom. Så att, och sen märkligt nog, efter drygt ett år så hör Köpenhamn av sig. Och då tänkte jag, vad ska jag göra? Det här är ju en toppklubb med enorma resurser. Och sen mycket, mycket tvekan pratade jag med sportchefen i Salzburg och sa liksom att jag kan inte tacka nej alltså till det här. Och jag hade väl ett plus ett, en sån här optionsår i Salzburg. Så att det blev ett flyg till Köpenhamn, till Flemming Östergård och rita kontrakt. Och är väl inte bara resultatmässigt utan överhuvudtaget 5 år där min absolut bästa år med 3 mästerskap, cupguld.
Jag minns någon gång vi satt på Malmö stadion, du var gäst, jag tror jag var programledare Jens Fjällström och du var där så, och det var vid slutet, nej jag kommer inte därifrån så. Vi går för bra, jag kommer inte därifrån sa du, lite med glimten i ögat.
Fantastiskt, men också med enorma resurser liksom, fick ju ta hem svenska landslagsspelare, Marcus Albeck, Tobias Linderoth bland annat, 2 kanonspelare hem till oss. Vi tog Alvaro Santos, Peter IJ gjorde det jättebra för oss. Vad tog vi mer? Men vi fick ju kanongäng, fick vi ihop. Alltså vi hade ju Sibu Sisuzuma, en forward från Sydafrika som var outstanding. Mikael Silberbauer från Ålborg, nästan landslagsmän rakt igenom då. Så att, det var ett grymt lag alltså.
Ja, det var en fantastisk tid som sagt.
Ja, vi ökade ju ett publiksnitt. Det är ju Flemming Östergård. Vi hade väl till slut nästan ett publiksnitt på 26 000 tror jag i parken.
Ja,
det var det. Och liksom lyckades ju bryta Brönnby. Men det var ju enorma duster. Det var ju Mikael Laudrup som tränade Brönnby då också. Det var enorma duster. Liksom. När vi mötte Brönnby, det är ju 42 000 varje fight på parken.
Det är som AIK Djurgården.
Ja.
Och du vinner 3 titlar med Köpenhamn, ligatitlar.
Ja, och ett cupguld också. Ja.
Så 4 gånger dansk mästare.
Ja, faktiskt ja. 4 gånger. Ja, det är härligt. Det blev några titlar till slut i alla fall.
Och så hade du ett roligt äventyr. De brukar vara roliga de här äventyren i Grekland. Ja, Bosse Pettersson, min goda vän, han var ju där en sväng också. Ja, det, man brukar inte vara så långlivad. Det var inte du heller.
Nej, jag vet. Jag tog med mig Colin Toole som assisterande, som tidigare varit Bob och Roy's. Kanonkille, topp på alla sätt och vis. Jag vet, jag sa åt han, du, överlever vi ett år, va? Då är det kanon. För jag tror vi hade tittat lite att de hade sparkat något gigantiskt antal tränare. Om det var 20-22 på 12 år som var sparkade. Och jag skulle kunna skriva en bok om den där upplevelsen. Men det var lite... Alltså det gick jättebra med spelarna. Alltså suverän träning.
Du hade bra lag också.
Ja, super. Suverän träningsanläggning, kanonbra spelare, jobbade stenhårt. Jag vet han, gamle danske landslagskaptenen, mittbacken René Henriksen, hette han väl va? René Henriksen hette han så. Måste tänka. Han var nere och besökte oss och liksom var lite så här småimpad av hur bra träningarna flöt och så vidare. Vi hade bra försäsong, var i Italien bland annat. Vi hade väl sen, hade vi 2 vinster, en oavgjord, en torsk, när en av ägarens rådgivare ringde. Han ville ha ett möte på hotellet här i Aten. Ja, vi kommer att bryta kontraktet. Jag tänkte, så jag sa till Colin, vad är det frågan om? Alltså, vi är ju med, det har ju precis börjat. Och du får egentligen aldrig någon förklaring egentligen, va? Men det var väldigt märkligt. Det blev ju några månader, det blev kanske med försäsongen 4-5 månader, men synd. Trivdes kanon med spelarna. Så att, du vet ju inte varför egentligen det blir så. Men efter det där vet jag liksom att jag tror jag bestämde att det här går inte att ta på allvar någonting längre. Liksom det är som det är. Så fort du ritar på kontraktet så väntar du på att få sparken.
Du kan inte kontrollera oavsett om det går hyfsat.
Det är så mycket människor involverade. Liksom. Det jag lärde mig då och som jag tänkte alltid gjort efteråt är att ska jag rita på så ska jag ha direkt kontakt med ägaren. Jag vill inte gå via sportchef, någon annan mellanhand, för det blir felaktig information. Har jag en mindre bra relation med sportchefen eller någon rådgivare så blir det fel information till ägaren. Så jag har krävt hela tiden efter det. Direkt kontakt med ägaren, punkt slut. En gång i månaden i alla fall.
Ja, det är nog sunt. Ja. Ja. Du, och sen kommer ju det här häftiga äventyret med Svennis och Tord Grip.
Ja, vilken grej. Ja. Vilken grej. Jag är nere på Sprintermästaren i Halmstad.
Ja.
Kolla det, så ringer telefonen. Känner back i Svennis. Du har ritat på för City. Ska du haka på som assisterande manager? Jag tror 10 sekunder, självklart. Ja. Eller behöver inte tänka. Det var bara att ta sig hem direkt liksom, och sätta sig på ett flyg till Manchester liksom, och ta in på Hotel Lowry och börja bekanta sig med... gick igång med träning direkt. Så vi hade ytterligare en assisterande, Derek Fasakeli, kanonkille som jobbade ihop med Keegan tidigare då. Som han och jag jobbade väldigt mycket med träningen. Mm.
Hur var det då helt plötsligt att bli assistent jämfört med att vara huvudtränare?
Mm, menar, det är skillnad.
Ja, jag menade, du går ju ändå lite vid sidan trots allt.
Ja, det är skillnad. Men framförallt är det skillnad, skulle jag vilja påstå. I och med att jag och Derek fick i stort sett ta alla träningar, så var det som vanligt. Mm. Men när du kommer till match, så kände jag mig liksom, jag hade ingen direkt hög anspänning.
Nej.
Kan du tänka dig liksom, från att vara huvudansvarig till att bli assisterande, så satt jag mycket lugnare på bänken. Mm. Mm. Det var den absolut stora skillnaden.
Men när du kan se, du ser ju en match och så säger jag, Svennis, vi måste göra
det. Jo, men där är Svennis överlägset bra. Ja. Han är ju totalt prestigelös. Ja.
Mm.
Så där var det bara liksom skicka på en litet snack i armbåge, du pang, 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 pang. Svennis är jättebra. Upp och snacka med dem, sa han ju bara. Upp och kör.
Mm.
Och ta den biten. Mm. Så det funkade hur bra som helst. Ruggigt bra, va? Men det finns ju några... Jag tror väl alla har hört den där historien när vi är på träningsläger i Varberg. Första träningsläget med City, så skulle jag köra, tänkte jag håller i uppvärmningen också. Jag tänkte lirarna kanske inte ska behöva en fystränare och bara börja springa omkring det första de gör. Så jag la upp en liten, som jag tyckte, jävligt rapp och bra teknikövning. Bara liksom korta passningar, bra rörelse, bla bla bla. Och det tog väl inte mer än 45 sekunder så Dietmar Hamann, den gamle landslagsmannen,
tysken,
stanna bollen med sulan. Jag tror fan 45 sekunder och säger, hey coach, is this some fucking German academy school? Och då började jag svettas och tänkte, nu torkar jag svetten ur pannan liksom. Han sa det lite med glimten i ögat sådär, men då tänkte jag, jag sa till Svennis, jag tar inte en uppvärmning resten av året, så du vet om det. Fystränaren får ta all uppvärmning. Men sen hade jag, det var ju med glimten, jag har jättebra kontakt med Didi Hamann fortfarande.
Han hänger väl kvar i England, tror jag.
Ja, han pendlar, han är ju eller, big på Sky kommentator och verkar väldigt uppskattad. Det är jättekul att Didi har fått ett sånt jobb. Han började lite med tränarkarriären också. Då hade lite kontakt med, han var nere till conference med någon av de klubbarna utanför Liverpool där, mindre vad de nu heter. Så lite kontakt då och då med Didi, kanonkille. Underbar, han hade ju en sån här också, kommer jag ihåg, vi skulle möta United borta. Hade vunnit första hemma. Och då var det här hyllandet efter katastrofen, 50 år
München, ja det var precis
det. Det var då 2008
februari.
Just det. Och då på träningarna veckan, upp till match, så säger han, du, ska du inte spela mig från start? Så och vi hade väl Elano och kan det vara Steven Ireland eller Michael Johnson centralt var det nog. Jag tycker vi ska spela med tre, sa han. Kan du inte höra med managern om det är bra? Jag vet att Carrick Scholes spelar ju centralt där. Vi behöver vara numerärt överläge. Så jag gick, jag vet, jag pratade med Sven. Alltså, det går inte att underskatta Hamann. Han var ju inte så snabb då. Men vi gör det. Vi spelar honom som en av tre och får ett numerärt överläge. Då kan du tänka dig, jag tycker han är bäst på plan. Bäst på planen, han har inte en felpass. Nej. Inte en felpass, tror jag, på 90 minuter.
Jag minns det, jag kommenterade den. Jag minns den.
Så att, jäkla skön lirare, alltså. Det är ingen tvekan.
Bayern München fostran hade ju pondus.
Ja. Och klok, du vet. En jätteklok fotbollshjärna. Detaljer. Stenklar på de här bitarna. Nästan på samma nivå som Henri vad det gäller detaljer inom fotboll.
Men det hade ju ett intressant lag där, och Sean Goater?
Nej.
Var han med det?
Nej,
det var innan.
Han var inte med. Vi hade ju, vi fick ju in...
Elan och de här...
Ja, absolut. Vi fick ju in Vedran Churlukas som backlinjespelare. Sen hade vi Michael Richard Dunn. Just det. Vi hade Michael Ball eller Xavier Garrido som vänsterbackar, spanjoren. Och sen hade vi ofta Elano fick ju mer en sån där second striker position. Antingen spelade vi ju Benjani på topp eller från Torino Rolando Bianco. Bianchi kanske han heter, ja. Rolando Bianchi. Sen hade vi, tog vi Martin Petro från Atletico Madrid på vänsterkanten. Vi hade väl ofta Steven Ireland till höger. Mm. Sen var det väl Michael Johnston, men kan ha varit mer centralt än någon jag glömt. Steven ibland spelade där. Men jag tror att Elano kunde ha spelat centralt eller också en lite mer offensiv position. Mm. Så att hyfsat gäng.
Ja, verkligen. Men ändå fick ni, ni fick ju bygga ganska små resurser. Ja, ni är pusslade och det kom
ihåg.
Och
det var väl faktiskt det bästa resultatet, vad sa man, på 32 år.
Ja. Ja.
Tangerat bästa med en åttonde plats tror jag
det var. Det var ju nere i tredje divisionen innan.
Oh,
så att det var ju...
det var ju en rolig, rolig, en fantastisk period. Det här är ju... Alltså det, att bara få uppleva det som skandinavisk tränare liksom, alla dessa matcher i Premier League, va? Och första fighten West Ham borta kommer jag ihåg. Fredde Ljungberg hade ju ritat på för att söra lite med honom före där. Och så gör vi, det kan jag säga rätt här, 1-0. Giovanni hade vi ju.
Just det, Giovanni.
Giovanni gör 1-0 tror jag det är. Och sen gör Rolando Bianchi en tap-in-mål, returskott Elano 2-0. Och då är det nästan 4000 tror jag tillresta Manchester-anhängare som börjar sjunga What the fuck is going on? Vinner på bortaplan. Det var ingen vanlig val. Hade knappt vunnit borta på hela året före liksom. Och det var första fighten. Sen leder vi ju ligan efter, vi slår United hemma tror jag omgång 4, 1-0 Giovanni mål 71. Vi är knappt över mittlinjen liksom, men lyckas vinna med 1-0. Och leder ju ligan upp till femte omgången tror jag, när vi möter Arsenal borta, förlorar 1-0 i 86 liksom. Jag vet, Schmeichel tar en straff från
Van Persie,
precis. Fabregas gör det 86 1-0 liksom. Och så här, vi var ju med där länge och väl alltså. Men en fantastisk enorm upplevelse liksom, att få träna de här spelarna liksom, vilken nivå och jobba med dem.
Men jag vet alltså att du hade en tuff period. Vi träffades ute i Skälby. Din före detta fru hade ju fått cancer.
Stämmer.
Och jag vet att vi träffades. Du var ute och gick, promenerade med henne. Och du i veckorna åkte ut till Radiumhemmet. Och på helgen åkte ut till Manchester City. Så personligen måste det ha varit ganska tufft.
Ja, det är hårda bud. Det är hårda bud. Det sliter alltså. Ja. Sliter enormt. Och det blev en form av ett pendlande fram och tillbaka. Så att det är en tuff, tuff, tuff period. Mm. Så är det alltså.
Ja. Men hon är bra nu i alla fall. Så att,
det rullar absolut på.
Ja, det var ju mycket. Jag hade ju Tor Grip i podden för det är en månad sedan ungefär. Och han är ju inte nöjd med den där ägaren, thailändaren. Tor är ju en väldigt snäll man, men till och med han muttrade.
Ja, faktiskt. Och det, alltså det är ju så här att Svennis brukar ibland säga liksom att tänk, det handlar om 2 månader. Vi visste ju att på någon, engelsk media var ju rätt ute någon månad före att vi skulle komma och få sparken. Vi hade inte fått något besked själva och vi ska resa på en Thailands turné för att Shinawatra ska öppna en shop, med en city shop någonstans i Thailand, var jag vet inte riktigt var. Och jag vet, jag sa till Sven, ska vi åka på det här liksom? Ja, men vi måste göra det, vi har inte fått något annat besked. Och sen där borta fick vi besked av chief executive, jättebra kille, McIntosh, som jag tror är fullen fortfarande som chief executive, liksom att det inte blev någon fortsättning. Vi hade väl ett plus ett tror jag kontraktsmässigt, men det, alltså man grämer ju lite. Det är 2 månader ungefär tror jag innan Shinawatra säljer.
Ja.
Förstår du vilka resurser?
Ja, ja.
Så det där är så här lite man tänker tillbaks ibland på, att oj. Vilka möjligheter. Men det var en fantastisk upplevelse.
Du, jag måste ju fråga, för ni kom ihåg Andreas Isaksson var ju i Manchester City.
Mm.
Och vi tänkte ju alla, ja nu ska vi få en svensk målvakt i City, wow. Men det petar ju honom och han blev ju tredje målvakt där i City. Var Joe Hart då? Eller,
man kan säga att Joe Hart blev ju den som blev första keeper.
Ja.
Och jag tror när, jag undrar om inte det var som så att när Schmeichel Kasper fick stå inledningsvis, han stod ju ett antal matcher inledningsvis, undrar om inte Isak var skadad då? Jag nästan, annars kunde han ha varit där vad det gällde konkurrenssituationen med Kasper Schmeichel, men vi valde Joe Hart.
Mm. Och det var ingen snack?
Nej, det tycker jag inte. Han var så fantastiskt bra ut och lite med facit i hand så kan man ju inte klanka oss för
nej,
mycket.
Liksom. Nej, men jag vet inte, jag vet inte hur det går för honom nu. Han har verkar helt
nu
tappat.
Har ju hänt någonting. Ja. Nu har det ju hänt någonting. Det är inte samma sak efter att han fick lämna City och hamna i Fiorentina en kort period. Ja. Var det Fiorentina?
Nej, det var i Torino.
Torino. Mm. Så har det inte riktigt blivit det han kan då. Men jag tror att det som bara den lilla detaljen som vägde över, det var Joe Harts spel med fötterna. Liksom England var fortfarande då lite liksom en keeper måste sätta upp bollen 30 meter över mittlinjen efter ett tillbakaspel. Och jag tror det var den lilla detaljen egentligen som avgjorde till Joe Harts fördel. Mm. Men det var lite liv i luckan när det blev så.
Ja, det vi tyckte det var ju landslagsmålvakt som svenska tränare tar bort
Andreas gnaga på bra där den tiden, det är ingen tvekan om.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ja, och sen så ni hade ju, ja, sen så blev det ju då Mexiko också intressant och jag vet inte, men under den perioden var det ju också ganska mycket snack om Hasse Backe till svenska landslaget och liknande. Det är ju ofta mycket rykten, men så blev det inte, utan det blev Mexiko. Hur nära var du landslaget?
Ja, jag var nog inte nära då. Däremot så fick ju Svennis och Svennis frågade mig, ska vi ta det? Men sen, jag vet inte riktigt var det var som vacklade. För jag vet, Svennis fick anbud från Italien igen. Mm. Jag tror han fick ett lukrativt anbud från Fenerbahce. Och sen dyker Mexiko upp. Mm. Och då ville han, som han sa, jag hade gärna stannat och tagit något italienskt. Men jag förstår det. Ja, men du har ju vunnit så mycket med Lazio.
Ja, han
har
både, man är ju dubbel ett år där.
Ja, vad ska du där egentligen? Och, kanske när du har vunnit det som går att vinna. Och då sa han, det måste ju vara kittlande att testa en ny världsdel. Alltså Mexiko, CONCACAF, ett land som alltid går till VM. Ja. Med tanke på det är väl topp 4 som går vidare där. Så det blev Mexiko. Det var bara att flytta till Mexico City. Ja. Också enormt. Enorm upplevelse.
Tvekade du på det? Jag menar, det känns långt bort, Mexiko.
Ja, det är långt bort. Nej. Det är ju, jag börjar tro liksom, med tanke på hur jag har rest runt, att jag har nog haft svårt att hålla mig kvar på något sätt. Jag tar gärna nya utmaningar, var det nu än är kanske. Så Mexiko var ju väldigt kittlande, och det blev väldigt kittlande. Bara att få uppleva Azteca-stadion. Jag tror det var Jamaica hemma. 115 000 på hemmamatch. Liksom, sådär. Och när nationalsången drar igång, du vet, då är det gåshud, det lovar jag det. Och sen vet du ju, det ligger ju så högt upp det här Azteca-stadion. Så att,
de vinner hemma.
Sista 20 avgör ju allt. Liksom, sådär.
De andra pingislungar då.
Det var väl 0-0 tror jag, länge mot Jamaica. Om det avgör, jag kommer inte ihåg riktigt. Men jag tror vi avgör sista 22 eller 3-0 eller något liknande. Och var ju oslagbara hemma. Mm. Helt oslagbara. Jag tror bara det är. Ja, kanske har USA vunnit en gång nu borta mot Mexiko. Annars sa de ju att det var bara Costa Rica i historien som hade vunnit, om det nu var en tävlingsmatch på Azteca-stadion. Sen märkligt så blev laget helt annorlunda på bortaplan. Och vi funderade liksom varför nå? Och de anställde jag och Saron för att ändra borta spelet. Hemma, hur bra som helst, men genom alla år jättesvårt borta. Så var de ju jätteklara på att därför anställde vi två europeer.
Ja.
Eller tre med Tord också då. Och det märkliga var ju att vi fick ju ingen snurr.
Nej.
Där köper jag liksom att du får kicka. När vi torskade Honduras borta, vilket var en mardrömsmatch med utvisningar på Rafa Márquez. Jag undrar om inte vår andra forward fick en rött kort också. Det är ju världskrig i de här matcherna. Och publikt sett, liksom, det smäller ju bara stenar i taket där du sitter. Liksom, och det är ingen vanlig resa. Liksom. Men så det där köper jag lite. Vi lyckades inte ändra bortaspelet till att få till resultat. Så att, men en fantastisk upplevelse. Bra människor att jobba med. Vardagsmänniskan i Mexiko, helt fantastisk alltså. Men Svennis fick ju en enorm position. Det var som hon sa, efter presidenten är du den viktigaste personen i det här landet.
Så mycket betyder
fotbollen. Ja. Det är spännande att se Mexiko nu i Sverige ska upp också. De har ju nu faktiskt coachen som jag tog över efter i New York Red Bulls, Juan Carlos Osorio.
Just det.
Colombianen som nu har Mexiko. Det blir spännande.
Ja, det är spännande att se. Du ska ju dit och följa matcherna.
Ja, jag blir hemma i studio.
Ja, du blir hemma i studio.
Ja. Skönt. Det gör jag hellre. Det är ingen tvekan om. Alltså.
Ja, vi återkommer till det där tv-snacket sen. För sen hade ni Osis igen. Ni kände som det var missflyt för det är Notts County sedan. Och där blev ni ju, enligt Tord Gryp i alla fall, lurade. Det var ju skojare.
Ja. På sommaren ringer Svennis mig och vill att jag blir manager för han skulle väl vara, jag vet inte vilken position han skulle ha, men jag vill att du blir manager för Notts County.
Och ska säga, det är världens äldsta
fotbollsklubb. Ja, det vet vi. Ja. Det är därför jag håller på Juventus också med tröjorna. Men av någon anledning så tvekade jag och det var liksom att varför köper man Notts County i League 2? Om man nu har så mycket pengar, varför köper man inte Nottingham Forest för en kort väg upp till Premier League? Jag menar, att gå från League 2 upp i Premier League, för min var känsla, det kommer att ta 10 år att ta sig upp den vägen. Alltså. Så jag sa nej inledningsvis, men sen hörde Svennis av sig igen i, jag tror det var september, augusti, september. Nej, men jag kommer inte att ha managern kvar här nu. Jag vill att du tar jobbet. Och nu har ägarna blivit godkända av Engelska förbundet. Och det var ju en viktig grej. Att det hade blivit så okej, så då hoppar jag på det. Så jag hoppar på det. Och det är också en smårolig liksom, historia. Första matchen. Kanonskönt gäng och människor runt omkring Notts County. Det kan du prata om. Familjeklubb alltså. Tokläckert. Och har två träningar före första matchen. Shrewsbury hemma. Så här riktigt.
Shrewsbury Town.
Så här klassiskt med mördargäng. Liksom. Så jag hade tränat lite med fyrbackslinjen. Liksom, och vända spel lite i fyrbackslinjen. Så kommer vi till match. Och jag tror inledningsvis så vänder vi två gånger i backlinjen. 8000 bara buar. Boo! Get the fucking ball forward! Det var liksom att vända in backlinjen, det var bara att glömma. Liksom. Sätta upp bollen på Lee Juice direkt, liksom, bara så plockar han in den. Och liksom, de här matcherna, antalet matcher man spelade, plus det är inte bara FA Cup, utan det är ju också, de har ju en separat cup för League 1 och League 2. Så vet du, det var ju matcher var och varannan dag. Enorm.
Ja.
Och det konstiga med de här lirarna, det var bara att skruva upp dem. De jobbade något kopiöst. Vi hade Kasper Schmeichel i mål.
Ja, just det.
I Notts County. Så att, men alltså det var ju också det som gjorde orsaken till att jag hoppade av, det är att man har i League 2 har man något som heter Emergency Loans. Och det sträcker sig fram till 26 november där du får köpa spelare. Och där har jag blivit lovad att dels köpa i januari men också fram till Emergency Loans. Så jag och var det Tord och någon mer agent var det säkert, hade ju mer eller mindre kontrakterat tre spelare.
Var inte Sol Campbell med på någon
list? Han lämnade precis före.
Ja, just det. Var före, ja.
Han försvann från en uppvärmning bara. Kommer inte tillbaks.
Varför då?
Han var bort. Jag vill inte gå in på det.
Nej, okej.
Och Då hade vi mer eller mindre kontrakterat. Dagarna gick. Det blev 25 november, dagen före deadline. Och ingenting händer. Och det var pinsamt. Spelarna kom för att skicka hem dem. Nej. Då tänkte jag, vad är det som händer? Dagen efter så säljs klubben, det måste ha varit kanske 27 november, säljs klubben till Chief Executive Peter Trembling, som tidigare var i Everton, kanonkille, för ett pund. Och jag tänkte, nej, vad är det som händer? Ägarna hoppar av. Och allt liksom bara kändes som det raserades. Förutsättningarna försvann. Så att en bit in i december så sa jag till Svennis, nu kliver jag av, det här håller inte. Så jag klev av bara rakt av. Och Svennis och Tord lämnade väl i februari eller något liknande, tror jag, efter där. Så det var ju jättesynd liksom. Det var ju alltså jäkla skön förening. Vilka människor, vilka liksom entusiaster i en sån här förening. Guld värt liksom. Så det var jättesynd. Lite oflyt. Men det är sånt som händer med ägarförhållanden idag.
Ja.
Så är det.
Ja, det var ju svårt att ha direktkontakt med ägaren.
Det gick inte.
Ja, och sen blev det en flytt till New York.
Ja, jag tror
Red Bulls. Var det Salzburg-spåret där som spelade in där? Red Bull Salzburg?
Nej. Ingenting. Utan nej. En vecka efter, så tog man nog en vecka, en eller två veckor efter Notts County, så ringer Erik Soler, agent, fotbollsspelare som jag känt många år, och säger att han har blivit då sportchef i New York Red Bulls och vill ha mig som tränare. Så att, ja, det gick jättesnabba beslut. Bra, kör på det här. Och tecknade ett tvåårsavtal. Kör igång i början på november med Red Bulls. De har byggt en fantastiskt ny fräsch arena. Hade tidigare spelat på Meadowlands där New York Giants spelade. Och hade de 12 000 max. Så syntes ju inte på den där som tar 80. Så att fantastisk arena bygger man i New Jersey nära Harrisburg där Devil spelar. Mycket smart bygge med tanke på att där bodde mycket liksom brasilianare, spanjorer, fotbollsintresserade. Och en suverän nivå på den arenan. Så jag tog med mig truppen, då hade laget kommit sist året före. Ta med mig truppen till La Manga. Jag tror vi är där och lider i 3 veckor. Alltså, hotelldöden kan man säga. Men jobbade ju stenhårt. Och får in några spelare men inte speciellt många. Och får en kanonstart. Så vi går och vinner Eastern Conference. Och då är ju liksom... Det är ju 2 conference då. Och då är ju... amerikanerna är ju bra sådär. De hade kommit sist året före. Och då skrev de from worst to first. Ja. Det var liksom, det var bara banderoller liksom. Så vi fick ju spela... Conference final fick vi väl spela där. Så att, och det blev ju också helt fantastiskt. År 2... Då hade ju Henri kommit in också. Henri, Rafa Márquez kommit in. Och lite senare kommer Tim Cahill in också.
Just det,
Australien, som 3 så att säga, som det kallas.
Av en till som kunde nicka bollen.
Och skojar. Vilken timing, trots att han inte är lång. Och en av de mest underbara fotbollsspelare jag har tränat. Personligheter. Fantastisk alltså. Australiens Maradona, som vi kallar honom. Och så det blev ju jätteskjuts på det här. Alltså, vi gick till slutspel varje år, lyckades inte vinna MLS. Men var där och hackade hela tiden. Bra publiksnitt, uppemot den 18-20 000 på fighterna. Så att, nej, det var ju en enorm upplevelse att resa runt i USA och se utvecklingen på MLS faktiskt. Där i och för sig idag tror jag ser lite när jag läser att man klagar lite på att det är nästan för mycket inköp från Centralamerika, Sydamerika. Och någon sa liksom, jaha, de här 2 lagen som spelar idag, de hade 5 amerikanare på plan. Så man hamnar lite kanske i den situationen. För att jag tror det var Arsene Wenger som sa någon gång den dagen, alltså amerikanska fotbollen, alltså vår fotboll kommer aldrig kunna konkurrera med amerikansk fotboll, men om talangerna skulle börja välja vår fotboll så kommer USA vara oslagbara. Alltså de är ju världsbäst på att fostra atleter. Det är nog helt makalöst då. Så att 3 grymma år med Red Bulls. Det måste jag säga.
Var det New York då?
Ja, vad tror du? Men bodde i för sig på New Jersey-sidan. Mm. Fick ett fantastiskt boende i Hoboken.
Ja, det är där Bruce Springsteen kommer ifrån.
Just det. Just det. Mm. Så jag fick en fantastisk våning nere vid Hudson River. Så att jag såg över hela skyline i New York varje dag. Gick 50 meter ner till färjan. Sen hade jag 7 minuter över till 42 gatan. Ja, fantastiskt. Enormt. Det saknar jag. Jag saknar
New York. Jag förstår det. Titta och se när jag har suttit och tittat på Hudson River, hela Manhattan bara tänds. Alltså där, när det går, när det börjar skymma och det bara...
Det är helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Ja, det var grymma. 3 grymma år.
Varför åkte du hem då?
Ja, jag fick inte förlängt.
Du fick inte förlängt.
Efter 3 år. Nej. Då fick också sportchefen Soler kliva av. Och det här är lite med Red Bull, så att de byter väldigt ofta. Men nu ska man vara lite i alla fall, känna sig någorlunda tillfreds med, så var vi de som hade suttit längst i hela organisationen. Även i Salzburg. Leipzig var ju på gång då också. Så vi satt ju där ändå 3 år, vilket var ovanligt länge för att vara Red Bulls.
Jag läste någonstans någon statistik på en tysk sida att du har ett snitt på 2,19 tror jag år. Ja, det är hyfsat ändå. Ja, med tanke på att du hoppade av vissa kortisar.
Det är väldigt bra. Ja. Det är väldigt bra, 2,19. Det är jag nöjd med. Ja. Det är tillfreds med.
Ja, och sen så kom du hem och blev snabbt en uppskattad expert i TV.
Ja, det blev. Jag hade ju småfuskat lite tidigare när jag hade varit hemma. Mm. När det var uppehåll i de olika ligorna så hade jag ju kört lite Kanal Plus, lite TV4, lite Viasat. Mm. Så jag var runt en del där, och sen när jag kom hem så blev det ju... Jag kom ju hem januari 13 var det väl. Och ganska snabbt så ville ju fyran skriva, hörde av sig, ville skriva kontrakt. Och så ritade jag det, och sen blev det ju VM 2014 i Brasilien.
Just det.
Och sen hörde Discovery av sig, som då hade tagit över rättigheterna på landslaget. Mm. Och så blev det 3,5 år där tillsammans med Europa League. Och så hörde fyran av sig, som då nu har fått tillbaka rättigheterna för landslaget, plus mästerskapen givetvis. Så nu har jag skrivit ett långtidsavtal med
2022
över VM i Qatar. Mm. Så det ser jag fram emot.
Mm. Hur... du får mest sitta i studion. Eller stå i
studion. Ja, men det är bra.
Gillar du det?
Ja, jag gillar det.
Jag tycker synd om er, för jag har ju varit programledare också när det går på reklam-tv.
Ja,
du hinner säga 2 meningar sen när det är reklam. Vad känner du för det då?
I alla fall i paus.
Ja, i paus.
Det är ju lite synd. Ja. Den är ju, där får man ju inte en chans att tömma ut någonting från de första 45.
Nej.
Och den är liksom, när man vet, 1:17, 1:17 i paus.
Men ropa, och så ska du... kort nu innan du har börjat, va?
Ja, precis. Och sen då har du 45 minuter som kan analyseras då. Mm. Så att du får ju max med ett klipp och snack runt det klippet då. Så det är väl lite synd att
det är ju fördelen med betal-tv, att du kanske kan, de som har då, som är intresserade, kan få lite mera kött på benen. Då.
Absolut, men det är inte mycket att göra åt, det bara anpassa sig efter situationen. Så men jag lider inte av det tycker jag inte.
Jag tänkte det skulle vara frustrerande när du har mycket att säga. Och så...
Jag har nog lärt mig att anpassa mig till det där ändå, så jag tycker det.
Ja.
Jag tycker det
alltså. Ja. Men du gör inte, du kommenterar inte så många matcher.
Nej, det är ju ohyggligt länge sedan. Jag gjorde någon enstaka fight.
Varför då?
Jag tror jag gjorde Östersund, var det i och för sig, i någon match uppe i Östersund.
Ja.
Så att kommentera inte...
Varför då?
Nej, men jag tycker studio, jag trivs kanonbra med
gör
studio.
Det. Ja. Annars är ju liksom du med i liret i det som händer, ögonblickets...
Men jag tror jag funkar bättre i studio. Jag vet inte varför. Känslan är att jag funkar bättre i studio, faktiskt. Mm. Jag tror det. Varför vet jag inte.
Nej.
Det kanske blir ändå mer att sitta och grotta lite i analyser och rita.
Ja.
Det är nog det i förhållande till att kommentera.
Mm. Jag tänkte kombinationen borde vara ganska kul annars.
Ja, men nej, jag vet inte. Jag trivs bra med studio. Alltså.
Det blir ofta så. Det gäller ju oss också. Antingen blir du kommentator eller programledare. Det är sällan du blir mer det ena eller mer det andra, i alla fall periodvis under har det varit för mig åtminstone.
Nej, men jag trivs bra alltså med studion.
Ja. Men du trivs inte så bra så att du inte kunde tacka nej till Finland 2016.
Nej, det gjorde jag inte. Nej. Jag tänkte liksom det här är en riktig utmaning. Ja. Jag hade kollat Finland ganska ordentligt i EM-kvalet och det där såg ju ganska bra ut. Ja. Där finns det lite att göra. Så jag ritar på.
Hade du blivit influerad också och inspirerad av Lasse Lagerbäcks framgångar på Island?
Lite tänkte jag. Mm. Så att Finlandsuppdraget, det irriterar mig faktiskt lite än idag. Jag brukar inte bry mig om så mycket längre när man får lämna eller får sparken. Men det där irriterar mig fortfarande. För att målet var att bygga något inför 2020. VM-kvalgruppen. Halvtuff med Kroatien, Ukraina, Turkiet. Och så Island då i den. Men ändå liksom hyfsad känsla inför det hela. Och jättebra spelare att ha att göra med. Överlägsna att jobba och slita. Bra inställning, attityd. Vi hade lite otur med Roman Eremenko som blev avstängd för doping. Den absolut lysande stjärnan. Fantastisk spelare. Och människa. Men kanske om man ser till någon misstag så väljer vi. Vi får ju förfrågningar att spela träningslandskamper mot Polen som har kanongäng, Tyskland, Italien, Belgien som var världsetta. Så jag sa, vi kör på det. Vi möter de bästa. För ska vi ut i ett VM-kval så måste vi få svar. Vad behöver vi göra bättre? Vi kunde ju ha tagit Gibraltar hemma, Andorra hemma. Hur kul är det? Vad ger det?
Kunde det inte varit en mix då?
Nej, det ger ingenting.
Du får bygga ditt spel i lugn och ro.
Nej. Det blir skitmatcher, de träningslandskamperna. Ja. Och spelarna älskade ju det här. Utmaningen att möta de här länderna. Så vi mötte ju Italien och Belgien inför deras EM. Gör ju kanonfighter. Belgien 1-1 borta, leder 1-0 tills det är en minut kvar och Lukaku får göra ett offside-mål. Men gör kanonmatch. Torska 2-0 borta i Verona mot Italien. Gör det bra. Så att det där irriterar mig fortfarande att vi inte fick VM-kvalet på oss. Hade vi fått hela VM-kvalet då kunde man ha utvärderat lite. Och titta på de här bitarna. Så det där svider lite.
Men vad opinionen? Alltså, för folk ser ser ju bara resultat. Ja. De ser ju inte vilka de
Nej,
är. Vilka
det, är därför, det är som alltid. Stark styrelse är avgörande. Har ingen stark styrelse så fungerar det inte. Och min teori är ju att styrelsen vacklar när media börjar braka på. Så klarar det inte de av att stå emot. Och det händer allt för ofta. Så stark styrelse, det är avgörande. Jag skulle hellre ha lite sämre spelare men en stark styrelse så du får tid att bygga. En tvärt emot kanonspelare svag styrelse. Det går inte. Det finns inte en chans.
Var Finland ditt sista uppdrag som tränare?
Ja, det behöver inte vara det.
Nej.
Det behöver faktiskt inte vara det. Nu har jag ett långt och trevligt bra kontrakt med TV4. Men det har börjat poppa upp lite nu faktiskt sista månaden. Några, inte så här superkonkreta, men agenter som har hört av sig utomlands angående några klubbar.
För att det är utomlands i så fall som gäller, va?
Ja, absolut. Ja. Absolut. Så att om det leder till konkret så får jag ta ställning till det då. Mm. Men det har inte varit, det har varit mer, lite mer än intresseförfrågningar. Mm. Det har det varit. Så får vi se vad som händer närmsta tiden då.
Träffar ju som
för
sagt,
ibland kittlar det, vet du, ändå.
Ja, jag förstår det. Jag träffar ju Roy Hodgson. Han är ju betydligt äldre än dig. Och han brinner fortfarande. Ja. Och jag kommenterar honom ju i stort sett varje vecka. Och det...
Annars får man väl inse snart att man kanske faller för åldersstrecket också. Liksom. Men har man liksom passionen, intresset, så då kan man ju jobba vidare.
Är du en bättre tränare idag jämfört med, ska vi säga, för 20 år sedan?
Ja, det är.
På vilket sätt?
På det viset att det har blivit mycket bättre hur jag ska hantera spelare. Jag tror jag har blivit stenklar på min filosofi utifrån om vi pratar anfallsspel, försvarsspel. Jag har ju lärt mig mycket, mycket mer. Jag är ju så där kopiöst inspirerad av Marcelo Bielsa. Som jag tycker är enormt fascinerande och kanske vår tids mest innovativa tränare, skulle jag nästan vilja påstå. Lyssna lite på Guardiola, Pochettino, Sarri i Napoli, San Paoli nu som är tillbaka i Argentina, så är det, allt är Bielsa för dem. De tar allt från Bielsa. Och när jag ser lite runt Bielsa, har följt honom väldigt noggrant i 5-6 år om vi pratar rörligheten utan boll, löpkapaciteten. Vi ser helt plötsligt får ju Pochettino och Tottenham att löpa mest i Premier League. Så någonting beror ju på. Så att testa lite Bielsa-idéer på ett lag kunde och är nog ganska kittlande.
Ja, då fick jag svar på nästa fråga. Förebild, om du har någon förebild som tränare. Har du haft, har du haft någon, vilka har varit tidigare? För
jag... Asaki.
Asaki.
Ja, det var det.
Arrigo Sacchi.
Ja, när jag för många år sedan besökte italienska landslaget i Florens, Corverciano, på träningsläger och fick ju se träningar som var fantastiska. Liksom i hur välorganiserat Italien var, deras defensiv, magisk. Men de hade ju en backlinje som hette Duga då, och med Baresi, Costa Curta, Maldini, vad hette högerbacken, jag har glömt tapparna, men det var ju liksom på en träning så ställde han upp den där backlinjen då i Florens och spelade 10-4, alltså 10 ute, spelade helt lag mot en backlinje. Och han startade med liksom lite push-ups och hur de faller av. Och pratar vi sprint, då fick vi se en backlinje som sprintade. Och han sa att de ska hålla nollan i 20 minuter. De gjorde det. Jag har aldrig sett något liknande. Alltså. Då tänkte jag liksom, oj, får man en backlinje och agera så här? Liksom, det blir inte mycket insläppta mål där. Alltså. Då kan det övriga laget ha en hur dålig dag som helst. Så håller den där backlinjen nollan. Alltså.
Är du skulle du vilja beskriva dig mer som en Mourinho än Guardiola?
Har varit mer åt det hållet, men menar nog att där har jag förändrat mig också. Kanske inte hela vägen upp. Ja, som Guardiola ser ut med City nu, och så är det liksom fortfarande ett... Det är ju inte bara possession liksom, det är inte bara bollinnehav, utan det är ju ett... Det är ett ganska emellanåt så rakt spel också. Och då, det gillar jag ju. Jag är inte någon sån där förespråkare av ett possession eller bollinnehav som bara man sitter och nickar till slut liksom, och med någon inställning att ja, så länge vi har bollen så kan inte motståndaren göra mål. Nej, det är inte åt det hållet.
Ja, vad säger de här nya tränarna som kommer fram i generationen? Mourinho börjar bli inte varit med ett tag nu, ja. men Guardiola, Pochettino
läckra. Det är ju man ska inte glömma ett antal tyska innovativa tränare som Julian Nagelsmann, tänkte jag skulle börja följa lite extra i Hoffenheim. Ja. Thomas Tuchel som var i Dortmund, tror jag var ett jättemisstag att Dortmund tog bort honom. Skulle inte bli förvånad om Bayern efter Heinkens tar Tuchel. Jag tror Roger Schmidt försvann väl till Kina, som först var i Salzburg och sen i Bayer Leverkusen. Ja, också en innovativ tränare. Men sen är det ju bara kolla Napoli idag med Sarri. San Paolo när han hade Sevilla. Nu har ju argentinska landslaget då. Men det blir ju, jag upplever ju att det blir en mer, ska vi kalla det lite mer galen fotboll. Med en enorm löpkapacitet, otrolig rörelse utan boll, som jag, det är ju underbart att se.
Ja, vi vill ju se, vi som tittar på, när du sitter som tv-expert så vill vi ju se galen fotboll. Det är ju lite roligare när man pratar om det här senare. Men det här, alltså underhållning kontra att vinna och liknande. Du hör på Manchester United nu, visst. Ja. United vann 2 titlar förra året och de kanske kan vinna FA-cupen i år, men alltså United-fansen är inte nöjda. De vill ha underhållning.
Ja, men det förstår jag. Liksom, går du tillbaks, där måste man ju kunna gå tillbaks och titta på vad är traditionen i United. Liksom, hur ser historien ut? Vilken fotboll har Ferguson byggt i United? Så är det ju tvärt emot nu. Det är ju en ytterlighet. Och det är klart att alla United-fans mår ju inte bra av att se det här. Jag tror inte United-fans säger att nu vinner vi FA-cupen. Jag tror inte det är tillräckligt. Det är inte tillräckligt. För det här är inte det normala United. Så är det bara.
Nej. Ja, det är ju, jag är ju där var och varannan vecka och det muttras lite grann. Och Mourinho sprider ju inte någon glädje direkt. Nej. Han ser mest butter ut nu för tiden. Han blir inte ens glad när det blir mål.
Han var ju fram sitt CV sista presskonferensen.
Ja, just det, precis. Jag har varit här och vunnit med. Ja, men du såg under Chelsea-tiden, då sprang han ju kastas i kostym på marknaden. Han levde med. Nu sitter han
Jag tror vi alla förändras. Ja. Jag tror att vi alla förändras på något sätt. Mm. Det tror jag.
Han har vunnit så mycket så han kan behärska sig.
Ja, jag tror ibland man har det i ryggsäcken, det du har fått med dig, det du har vunnit, som då kanske påverkar sättet att uppträda då.
Du, några kortfrågor. Den bästa du spelat som aktiv, som du spelat med, vem är det?
Putte Ramberg skulle jag nog säga.
Han har också varit med i podden. Han var bra på alla sporter också.
Otroligt talangfull spelare. Tyvärr drabbades han av lite skador. Ljumskarna var väl hans stora problem, har jag för mig, om jag kommer ihåg rätt. Men vilken potential, va? Som spelare. Vad hade vi mer i? Om man klarar, måste jag tänka till lite. AIK, det fanns ju många bra spelare i AIK också på den tiden. Bröderna Leback var ju väldigt, väldigt bra. Det är ingen Ove Olsson. Oj, vilken mittback. Eller han var ju forward från början och blev mittback. Så att, men Ramberg hade allt.
Den bästa du spelat emot då? Är det Paul Merner i veteranlandslaget?
Det är snudd på. Om vi inte tar journalistlandslaget så måste det vara Raffe Edström. Ja.
Och den tränare som har betytt mest för dig, eller den som du tycker är bäst när du var aktiv?
Den som lärde mig väldigt, väldigt mycket, det var ju ganska unga år då. Jag skulle nästan tro i min juniorålder, Björn Bolling.
Han var ute i Bele sväng. Ja. Hammarby också, va?
Oerhört skicklig. Ja. Alltså, också en grym taktiker. Och jag tror där fick jag nog ganska mycket inspiration av Björn Bolling.
Intressant. Och sen då den bästa du har tränat?
Ja, det går inte att komma förbi Henri, Thierry Henri. Det gör inte det.
Även ändå var han ju passerat senigt.
Ja, precis. Ja. Men alltså en makalös inställning till jobbet. Alltid först på träningarna. Ner i gymmet. Körde sin så kallade pre-activation före träning. 30 minuter innan träningen börjar. Med motiveringen. När träningen börjar ska jag i princip inte behöva en uppvärmning. Jag ska vara klar så jag får träna effektivt en och en halv timme. Makalös.
Hur var han som pådrivare mot de andra?
Hård. Och det är väl det som kan vara det svåra när du kommer från Barcelona, sen kommer du till MLS. Att nivåskillnaden är ju enorm. Och jag vet, vi snackade lite om det där, att det går inte att ställa de här kraven på de här spelarna. Det blir för mycket. De har inte nivån helt enkelt. Men oj, vilken... Och efterträning är alltid kvar. Tog vara på kroppen liksom. Och super professionell. Jag lärde mig mycket av Thierry liksom, taktiskt också utifrån Barcelona. Där han jämförde lite Rijkaard och Guardiola och hur de arbetade taktiskt och så vidare. Signaler på plan. När startar vi försvarsspelet? Är det yttermittfältare? Är det forward? Så att hela laget kan justera efter en eller två spelare. Alltså såna här som jag inte hade funderat på tidigare. Att någon ska typ starta försvarsspelet. Vem är signalen? Sådana här små detaljer och så vidare. Va? Och är ruggigt intressant.
Ja,
nu är han ju assisterande i Belgien åt Roberto Martinez. Det kan bli spännande att se om Thierry hoppar på ett tränarjobb. Jag skulle tro det.
Han kör ju TV nu också med Sky.
Ja,
men om vi går tillbaka då till nutid. Nu är det ju inte på Discovery längre. Nu är det på för det där hålla ordning. Det är du och Glenn Strömberg, ni är ju unikum. Ni
har
ju,
vi var i alla fall.
Ja, det är bara att gratulera.
Glenn är det fortfarande.
Ja, Glenn är fortfarande. Ja,
nu är det TV4 och C-more från 1 januari.
Ja, och du sitter här. Jag ringde dig och pratade. Vi sitter hemma hos i hans hus i Sundbyberg. Så vi bor ju ganska nära varandra. Så jag håller på och pluggar nu. Vet du. Jag ska se varje lag 4 gånger inför VM, sa du.
Ja, det blir en del. Alltså. Ja. Det är ingen tvekan om det tar tid. Men nu är det första jag vill i för sig förbereda Sverige-Chile på lördag.
Ja.
Lite grann. Det är ju bara en halvtimme studio så att det blir inte så mycket surr då. Men alla fall kolla igenom lite det som kan vara intressant på både Sverige och Chile då. Annars är ju, kommer ju VM-förberedelserna att ta mycket tid, så är det ju.
Mm. Jag sa det ju, du har ju många strängar på din lyra också. Jag tänker på, du spelar golf.
Ja, jag skulle vilja göra lite mer faktiskt. Jag hade en hyfsat fjolår vad det gäller antal gånger i alla fall. Men jag kom inte upp mer än max 15 gånger ändå. Mm. Ska se nu om, jag sa faktiskt igår att nu måste vi försöka ta tag i golfen inför 2018. Men vi har ju ett helt VM och grejer där. Men ja, jag gillar det, jag ska försöka komma igång.
Och sen har vi travet.
Travet tar tid. Får resa ut i Melander nu ofta, tänkte jag, kolla. Vi har två hästar där.
Och en i USA också.
En i USA, ja. Så jag är delägare i 7 stycken nu. Så att, nej men det är kul, hästarna tar mycket tid.
Jag läste någonstans att du har högre puls när dina hästar springer än när du sitter på tränarbänken som huvudtränare.
Ja, i alla fall nu, om man skulle jämföra. Kanske när jag var yngre hade jag kanske högre tränarpuls, men nu, bara se att en häst kör upp till bilen och sen börjar pulsen gå, bara han kommer iväg, ingen galopp nu i starten här, så är det nog högre puls, det är nog så.
Så kör du föreläsningar också?
Ja,
eller fall, det,
ja absolut. Jag, tidigare, precis, ja. Har väl minskat lite på det, hinner inte med. Men det blir några stycken då och då. Det blir det fortfarande.
Ja, vad pratar du då?
Ja, det är mycket liksom erfarenheterna från alla år utomlands. Olika ägarförhållanden runt det. Ledarskapet lite. Hur jobba och hantera högprofilerade spelare. Sådana saker, olika kulturer, nationaliteter man har fått jobba med som är lite
berätta
olika.
Berätta där, hur är det vi har sagt, sydamerikanerna kan ta det lite lugnt medan vissa som irländare och britter kör hårt i alla lägen.
Ja, det är lite annorlunda liksom. Det är även på träning, jag vet det kommer i Manchester, vi hade 3-3 spel och på ett lag hade vi, jag tror det var Joe Hart, Richard Dunn, Steven Ireland och någon mer, och de mötte det andra laget som var nere i Castillo, Mexiko, och det var två andra, och Joe Hart stod i mål med dem och det var liksom var helt överkörda. Nej, det var Richard Dunn som fick spela med dem, så var det, för han kom till mig efter att de hade torskat, så jag sjöng om det. Jag sa, placerar du mig en enda gång till med någon av de här två andra så kommer jag att vrida huvudet av dem, bara så du vet liksom. För att det är liksom mycket lättsammare hållning till träning för det mesta.
Ja. Richard Dunn som har rekordet i självmål.
Ja,
stackar.
Ja, underbar kille. Underbar människa.
Och sen så... sen är det ju... Du börjar ju om på en ny kula med familj och sånt också.
Stämmer.
Ja.
Sambo med Sofia och en snart 3-årig son.
Ja.
Då vet man att man lever, det kan jag tala om
för. Alltså, det blir ju lite grann som en annan som är några år yngre, tänkte på, ska man börja om igen nu?
Jag blir yngre och yngre.
Du håller dig ung. Ja,
eller äldre och äldre, vem vet. Ja. Nej, men det är kul, jag har ju så mycket mer. Även om jag liksom jobbar mycket så har jag ju ändå mycket mer tid.
Ja.
Det är inte så att jag går till ett jobb som jag gjorde förr i tiden, 8-5.
Ja.
Så att på det viset är det ju ett plus.
Ja.
Men det är lite att bita.
Ja, jag känner ju dina söner. Det är ju ganska mycket åldersskillnad. Vad sa de med farsan? Ja,
de var nog kraftigt överraskade. Ja. Det var de nog. Liksom. Det är nog den kommentaren man fick. Nej, men det är kul. Alltså, jag tycker faktiskt det. Det är bra.
Och sen håller du, alltså, du inte bara med att du måste ju hålla dig ung också nu, för du, eller måste bli ingenting, men du vill det, för när jag ringde så sa du, det var 64 passet med PT och i sommar ska jag ta bild med bara överkropp och kokosolja. Du kör stenhårt.
Ja, eller stenhårt kanske, men jag tänkte liksom att jag måste börja ta tag lite i fysiken nu liksom, jag får inte chansera totalt här, alltså att, nej, men jag kör lite PT par tre gånger i veckan. Jag får min hundpromenad varje morgon i stort sett och tänker lite mer på käket. Så att det är resultat.
Ja, jag såg det, du har ju bakat något nyttigt
där. Ja, jag börjar baka fröknäcke också. Ja, det är inte att leka. Hummus och fröknäcke.
Ja, 17 år utomlands. Du har blivit coach of the year i MLS och du har vunnit danska ligan 4 och allvarligt svenska ligan. Störde det dig lite grann?
Ja, inte stör, men det hade varit någonting att ta med sig att få vinna allsvenskan. Ja. Men det stör mig inte.
Nej,
men,
nej,
men det hade ju varit trevligt att ha det på CV.
Ja, och jag läste också jag läste eller hörde det säger någon gång att är att vara förberedd.
Oh,
och det är väl någonting som har följer dig alltså även in i TV-jobbet här med tanke på att du att förberedelserna ger ju kanske en trygghet och möjlighet till att improvisera också i och med att du är trygg i det du pratar om.
Ja, jag tror det sitter man eller har man förberett sig optimalt och kan säga till sig själv liksom att nu är det fan, det är ingen som kan slå mig på fingrarna ungefär va. Eller har du den fått med dig allt det så säkerheten liksom i studion, säkerheten inför frågeställningar av programledare eller någonting gör liksom att jag känner mig väldigt, väldigt trygg då, det måste jag säga. Ibland blir det ju överarbete, det blir för mycket.
Ja.
Men hellre det. Det har liksom varit hela tiden. Jag tror att när Söderberg och jag satt och jobbade med träning, vi skrev ju ner alla träningar. Jag hade ett halvt garage med pärmar med träningar. Tyvärr har de inte kvar. Vi har gått tillbaka och tittat lite hur det såg ut.
Ja, men hur mycket användning hade du till exempel när du var i Notts County av de här gamla pärmarna?
Nej, inte av pärmarna. Nej. Det hade jag inte. Nej. Men någonting sitter i bakhuvudet, liksom övningsval, instruktionspunkter.
Har det ändrat sig mycket, övningar?
Ja, en del, men inte så jäkla mycket faktiskt. Jag vet att Thomas Lyth ritade ner när vi var i Portugal med Svennis och Roy där då. Roys hela metodik att bygga ett försvarsspel. Och jag körde det så sent som med Manchester City. De älskade det. Och det funkar hur bra att bygga ett försvarsspel där spelarna ser metodiken från typ 2-2 upp till 11-11 under en försäsong. Och sen repeterar det lite under säsong. Det har funkat hur bra som helst. Sen visst förändras övningar lite, men det är inte så här revolutionerande. Jag tror inte det finns något revolutionerande inom fotboll.
Jag tänker mycket, vi är i en försäsong nu. När vi spelar fotboll skulle vi springa en mil från jul till, till fram till februari, så blev det kortare och kortare och kortare. Hur är den biten?
Ja, det är ju totalt förändrat. Ja. Det är ju en enorm skillnad. Där har du den stora förändringen egentligen, och sen drömmen var ju lite i utomlands där försäsongen kanske är max 2 månader, max 8 veckor. I Premier League så hade vi väl kanske 6-7 veckor, men att då kanske ge de första 2 veckorna till fystränaren och förbereda dem, och sen bara, i och med att säsongen pågår ju så länge va, så att de tappar inte så mycket fysiskt jämfört med en svensk säsong där du slutar i första veckan i november och börjar 1 april. Hade svensk fotboll kunnat spela fram till mitten på december, tagit 6-7 veckor ledigt, och sen har du svenska kuppen, då är vi inne lite i det internationella spelet och säsongen. Jag skulle gilla ändå att man skulle kunna spela till mitten på december.
December, ja.
Ja, sen tar du ledigt fram till början på februari. Mm. Sen tränar du 2 veckor, sen går du igång med svenska kuppen.
Mm.
Jag tror ju på det. Mm. För då har du inte hunnit tappa så mycket från mitten på december till 1 februari.
Världens längsta försäsong. Det är ju längre säsongen nästan.
Ja. Så att, sen är det kanske svårt att få till fighter fram till 15 december. Men jag tror att om man hade lite sörr och utbyte med norska och finska lag och tränarna valde att ta de matcherna på allvar och inte liksom alla ska rulla runt, utan du spelar som en fortsättning på en serie med ditt starkaste lag.
Som Royal League var in. Det var du har ju vunnit Royal League.
Ja, den första som spelades vann vi. Men vi valde ju att ta seriöst på den. Även om danska ligan håller på till mitten på december så tog vi jätteseriöst på den som för att få just det här lite internationella stuket över säsongen.
Tack så mycket, Hasse
Backe. Tack.
Tack för att du lyssnade. Vill du nå mig går det bra via Twitter Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu, Instagram holmgren.niklas eller Facebook-sidan Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.